Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin, är det sant? Är det du och jag i podden?
Alltså, jag är typ nästan lite blyg att titta på dig här på FaceTime för att det var så länge sedan vi sågs. Fy fan vad kul. Vi ser exakt likadana ut också. Ja. Vi har typ likadana kläder, glasögon och
frisyr.
Ja, frisyr, det vill säga en sån här skurgumstofs. Men självklart också jättesnygga och glamorösa på alla sätt.
Ja, det är vi väl alltid. Jag antar att man utgår från det.
Ja, men du, hur mår du?
Ja, men jag mår faktiskt jättebra. Jag har varit ute och surfat en sväng och jag har bra läsflow efter bokmässan i Göteborg, så att allt är skicka in mitt manus till Norstedts. Och så det, nej men det, allt känns ganska bra just nu.
Det låter ju helt underbart. Vad, berätta om ditt läsflow.
Ja, men jag kom ju hem från Göteborg med en hög böcker och jag tror det började egentligen för precis innan mässan. Då får man ju en massa böcker man ska läsa, för jag modererar ganska många samtal, och då kom jag in. Alltså jag tänker att läsa är lite som träning. Man kan, om man har haft en paus så kan det kännas motigt, men så fort man kommer in och får lite fart, så då, ja men då kommer man in i en rytm. Så då bara läste. Ja, men då läste jag. Just nu läser jag, eller jag lyssnar på Jonas Hassan Kemiris Systrarna, som jag tycker otroligt mycket om.
Varför då?
Den hoppar liksom mellan New York och Stockholm, och den hoppar mellan tidsperioder, och det börjar på, tror den börjar på 90-talet och sen tar det sig in i liksom 2000-talet. Men den är så, det handlar om vänskap och systerskap och vad man tror att ska bli, och sen blir det kanske inte alls som man tror att det ska bli. Och jag tycker om att det är ett sånt, det handlar lite om Jonas Hassan Kemiri själv liksom. Det finns en jag-person där, och det är såklart fiktivt, men det är väl också inte fiktivt. Och det finns någonting väldigt opretentiöst i den som jag tycker om, och jag tycker att det är väl så han skriver nästan alla sina böcker. Det är ganska opretentiöst.
Men har han en sån här speciell språkdräkt i den här boken,
nej,
som sticker ut?
Vet du, det har han faktiskt inte. Och det var faktiskt, nej, och jag tycker det är ganska skönt och befriande att han är en författare som kan skriva i olika stilar. Du vet, man talar mycket om att författare ska hitta sin egen röst eller sin egen ton eller sitt eget språk. Och jag tycker att Jonas Hassan Kemiri har en förmåga att ha visat att en riktigt skicklig författare kan ha flera olika sådana. Det tycker jag är coolt.
Otroligt coolt. Men du, berätta också lite om, vi kan gå tillbaka till ditt läsflow sen, men jag kom ju precis på att jag måste ju höra hur det var att träffa David Lagercrantz på bokmässan, eftersom det är min stora crush i livet.
Alltså, vet du vad, jag tror att bara för att det är din stora crush, det är ungefär blivit min crush också, för att jag vill ju samma sak som du. Och För ett år sedan på bokmässan satt jag i samma alltså vi satt på scenen
limousin.
Nej, vänta. Satt jag i samma, alltså på en scen, vad heter det? Jag moderade, alltså samma diskussion som Olof von Sievers.
Vad vet jag? Soffa.
Ja, men soffa. Ja. Och så visade det sig att Malou och jag, vi blev kompisar, för hon är ju en otrolig kvinna. Alltså hon är, du känner ju henne också lite. Hon är så varm och smart och trevlig, och så åkte vi tåg tillsammans hem, och sen har vi haft lite kontakt. Och nu på årets bokmässa så hittar vi varandra genast och liksom åt frukost tillsammans, och hon kom och lyssnade när jag var nervös inför något samtal jag skulle moderera, och det var otroligt sympatiskt. Och när det var dags för Norstedts förlagsmiddag, då träffades vi i lobbyn, tog en drink, och så började komma människor. Det kom Eva Jedin, Jessica Jedin, alltså Helena von Zweiberg och David Lagercrantz. Nej, men ja. Och Malou är ju sån, hon är presenteraren för alla. Hon är också,
var det inte bara adliga människor som kom?
Gud, ja. Jag var, förutom jag då. Alla andra hette
du bara, Peppe von Öhman.
Gud, ja. Där fick man, ja, det sa mycket om mig. Ja, finländaren med ett vanligt namn. Och så beställde någon en bil, och sen plötsligt satt jag i samma taxi som hela det här gänget. Och då, samma dag hade Expressen publicerat en krönika som David Lagercrantz hade skrivit, och han hade raljerat kring deckare liksom, och också för att han ju själv skriver deckare alltså. Och så hade han skrivit om det, och så hade han skrivit typ i en bisats att när Camilla Läckberg och hennes gelikar kommer, springer jag. Och då hade såklart rubriksättaren på Expressen skrivit typ jag springer när Läckberg kommer, eller jag springer ifrån Läckberg.
Såklart.
Och eftersom då hade ju alla läst, vi hade inte gjort det, men då hade alla andra läst den här krönikan på morgonen, och då hade tydligen David Lagercrantz suttit på en scen, och då ser han i ögonvrån hur Camilla Läckberg kommer fram mot honom. Och säger något i stil med typ, jaha, ska du rusa iväg nu då, eller blir du rädd nu när jag kommer? Och men det som var så sympatiskt var att där satt han, den här väldigt duktiga och liksom författaren, som säkert fler än du är som har en liten crush på honom. Och satt han där och var så här, gud, jag har sån ångest över det här. Jag har sån ångest, herregud, vad ska de säga? Här när folk läser den, de fattar ju kanske inte alla raljera. Vad ska folk säga? Jag har sån ångest. Och det var någonting så otroligt fint att han också hade ångest över någonting som hade skrivits och publicerat. Och jag kanske det inte var den djupaste och svartaste av ångest där, men det var ändå, det var en fin stund. Och jag hade dessutom tur, för det var jättemycket trafik just den här kvällen, så det tog liksom taxi en halvtimme att komma fram till restaurangen. Så jag satt bara där och fnissade för mig själv. Jag kände mig verkligen mycket imposter syndrome där i den taxin, men otroligt mysigt var det.
Satt ni bredvid varandra?
Vi satt, det var en så större taxi, så vi satt liksom mitt emot varandra. Så det var tre, det var jag, Helena och Malou på ena sidan. Vi åkte liksom i vägriktning.
Vilket jävla powerhouse-gäng. Alltså, ja. Helena är ju också helt fantastisk.
Ja, hon är ju helt
fan,
otrolig.
Vilken,
alltså,
vilken kvartett, Peppe. Ja, jag hade kunnat vara med och bara typ bära era väskor eller vara chaffis eller någonting, bara för att få höra vad ni snackar om. Ni har ju fått höra det. Det var ju lyxigt för all del.
Ja, där hade jag näsla in mig på något vänster. Jag kände, det var ju verkligen sådär fin ett fel i den här gruppen. Men
du skulle säga något om Finland.
Nej, men
nej, vad fan, de behöver ju ha någon, en snygg surfare som bor i LA och bara är allmänt cool. Det måste de ju ha, annars blir det för mycket svenska panassen här. Nej, men fy fan vad kul. Jag gillar verkligen Helena von Zweiberg också, som sagt. Du, det där med deckare och Läckberg och allt det här, det blev ju också såklart en snackis på bokmässan, som det alltid blir. Och vissa röster, det blev såklart också den här ful mot fin kultur och bla bla bla, och är den här knausgårdifieringen av litteraturen, den här navelskådande autofiktionen som många ägnar sig åt, det är bra eller dåligt, var det ena, och det andra var ju det här deckarspåret, att det blir liksom för Ja, det blir för klyschigt helt enkelt. Att vi kan inte ens läsa med eftertanke längre, för allting är så storydrivet. Har jag fattat rätt?
Helt rätt. Och vet du, den diskussionen tog sig till Finland och liksom, det var, och har skrivits som i Hufvudstadsbladet, flera olika röster har liksom skrivit om. Och om, så, nu kommer jag inte ihåg, var det Ylva Perea som är en jätteduktig litteraturkritiker och kulturredaktör på Hufvudstadsbladet. Jag tror att det var hon som skrev någonting om att litteraturen ska utmana och föra med sig någonting nytt. Och hon sa att alltså, det kan ju, för det, hon tyckte att det var för enkelt att bara dela in det i deckare och icke-deckare. Typ så här, deckare och romance är shit och allt annat är bra. För det är ju väldigt trubbigt. Och hon sa att, och det kan ju verkligen hålla med henne om, att det kan ju verkligen finnas jättebra deckare med ett otroligt språk. Men det hon också skrev var att när allting ska vara så utmejslat, dramaturgiskt skrivet, som man liksom, så att språket liksom kommer på andra plats. Det är främst historien som ska berättas istället för språket. Och det är ju såklart både och. Alltså nu är det ju också att dra liksom extrema. Men jag kan förstå vad hon menar, att när en författare skriver något oväntat, någonting som man kanske provocerar en, eller något som man aldrig har tänkt på tidigare, det är på något sätt det som för litteraturen och ens egen tankeverksamhet framåt. Det är det som stimulerar en och gör en sådär på något sätt fortsättningsvis intellektuellt nyfiken. Du skickar ju förresten också en krönika till mig häromdagen som handlar om exakt det, att liksom bli på något sätt mentalt utmanad. Och att och jag tycker att den här diskussionen tog lite avstamp i det, att det kanske inte är så många deckare som gör det, och det är just nu väljer förlagen att satsa på litteratur som säljer jättemycket men som också bara är liksom bara underhållning.
Och ja, precis, det här var Kristoffer
Ahlström
i DN som skrev om att han vill ha en, han önskar att han hade en vanlig 50-årskris där man typ bara vill ha en dyr bil eller vad det nu var, eller och hålla på och bygga trall eller något sånt där, men han längtar efter, det är så fin formulering, samtal som man kan luta sig in i, alltså han längtar efter djup, själslig djup och mänsklig närhet. Och det här var liksom i, vad ska vi säga, snabba underhållning, kris och AI tidevarv, så att, men det speglar ju tidsandan. Det går ju parallellt med den här diskussionen om litteratur och även tv-mediet och även vad som görs i Hollywood, bara remakes och nu gör AI allting. Att det finns liksom den här splittringen. Å ena hållet så finns det en längtan hos människan efter det andliga, det nära liksom, det äkta, och så å andra sidan så finns det så här inte en jävla tid med det, så här, orka hålla på och prata om liksom själsligt djup. Och ja, både Kristoffer Ahlström och Patrik Lundberg har skrivit om det här också, för att han fick kritik av en annan, en journalist på GP som sa att Patrik skriver om det här liksom interna, så att säga, den interna, att det inte blir de här stora litterära verken liksom. Men samtidigt så verkar ingen orka med det. Så det är som att folk går och längtar, men det är ingen i praktiken som köper de här romanerna och tittar på de här filmerna, eller ingen, i alla fall väldigt väldigt få.
Men jag tänker också, allt kan väl heller inte vara så marknadsstyrt. Alltså det som säljer mest är faktiskt inte alltid bäst. Och jag tänker att vi på något sätt lurats in i det. Den som har flest följare på Instagram, den är bäst. Och den film som säljer mest biljetter, den är bäst. Eller den deckare som säljs till flest länder, den vinner. Det är på något sätt otroligt deppigt att ha en sån världssyn.
Frågan är om den världssynen är, och att vi är ännu mer ängsliga för det här FOMO-grejen än vad vi någonsin har varit, i och med att man alltid kan se, oh men gud, nu ska alla läsa Anders Hansen typ och prata om hjärnor ena månaden, och tre månader senare ska alla hålla på med någon jävla periodisk fasta, och sen tre månader till, nu måste vi gör något. Och då så måste man liksom haka på, så att den här succén som blir den rullar på av sig själv och till slut är det ingen som ens ifrågasätter om det fortfarande är bra liksom, den här serien som är inne på sin sjunde, åttonde säsong. För att det är liksom etablerat. Det där är så intressant när man i efterhand tittar på något sånt här som var superhypat och bara, men gud, det här var ju inte så jävla bra. Liksom. Varför satt vi klistrade vid det här? Ja, alla andra gör det. Men, så kan det vara.
Jag läste någonstans en, och när jag säger läste kan jag också sätta det här på TikTok, full disclosure. Men det är för att det är så fastnat hos mig. Att vi är så otroligt ensamma eftersom vår kultur just nu är så fruktansvärt individfokuserad. Alltså vi bygger alla våra små egna varumärken på Instagram eller på TikTok eller freaking kanske Facebook, folk är på fortfarande. Och det här gäller ju extremt mycket USA, men säkert också till viss mån Sverige, att vi gör ganska lite för vår liksom community. Alltså man gör ganska lite grejer tillsammans. Och människan är väl som lyckligast när man gör saker tillsammans, man känner att man bidrar på något sätt till en helhet. Och det behöver ju inte vara en jättestor, det är ju grej som att gå kanske i ett demonstrationståg, vilket säkert också gör en lycklig. Men bara en liten grej som det i Finland kallas talko, att man samlas och liksom krattar gården tillsammans. Eller, liksom, eller städar gården tillsammans som man bor i ett fler...
Åh, vad fint! Ja, vad sa du, talko?
Ja, talko.
Jag kan säga att jag fick ett meme skickat till mig av en god vän i fredags. Där jag fick lära mig ett finländskt ord som betydde... getting drunk alone in your underwear.
Kalsari kannet.
Ja. Det verkar vara motsatsen till talko. Men man kanske gör det här. Man krattar tillsammans och myser och sen går man hem och så
blir man full i sina kulverkande finska stereotyper. Man krattar tillsammans, sen går man full ensam och blir full i sina kalsonger.
Kan vi kombinera det här till att man blir full och krattar? Fy fan vad det vore mysigt. I sina kalsonger. Det är så här, drömmen.
Vet du vad, på tal om kalsonger, nu måste jag komma med ett annat kulturellt tips som kanske inte är... Ja, men det handlar inte om böcker. Jag kollar på Robbie Williams-dokumentären på Netflix.
Och ja, det är min man också.
Men jag drog mig lite för att kolla på den, för jag tänkte att det kanske blir samma sak som David Beckham-dokumentären, som egentligen, alltså nu låter jag kanske otroligt cynisk, men jag kände att det var väl mest ett PR-trick för att alla ska älska honom igen.
Gud ja.
Och som alla andra, liksom ska säga att 90% av alla de här dokumentärerna som är producerade av kändisarna själva, ett sätt att blåsa liv i deras liksom svalnande karriärer och göra ett PR-lyft för dem. Men när du sa det om kalsonger, jag kommer att tänka på att det var någonting som jag tyckte väldigt mycket om, den här Robbie Williams dokumentären, och det handlar om att han var så otroligt kör. Alltså där David Beckham var ganska botoxad och fixad och liksom...
Apropå kalsonger.
Ja, men Robbie Williams ligger i den här dokumentären i sina kalsonger i sängen och tittar på videoklips av sig själv från förr i tiden. Och är typ sådär, oh, herregud så jag mår det dåligt. Och herregud så hög jag var. Och gud, den här perioden var jag liksom hög på kokain. Jag var så olycklig. Utan att göra det koketterande. Oh. Utan han var såhär, fuck, jag var bara ett barn då. När jag och Jerry Halliwell åkte på semester i Medelhavet. Jag var så ung. Och han är så obotoxad. Och så, han har alldeles grått hår. Han ser verkligen ut som en, ja, men en person som har testat mycket i sina dagar. Och så ligger han där och säger att han vill liksom inte stiga upp ur sin säng. Han ligger där i sina kalsonger, så kommer hans barn in ibland och så gullar han med dem. Ja, men jag vet inte, det fanns någonting...
Alltså jag tycker han är helt underbar. Han är så okonstlad, verkligen, Robbie Williams. Och han är ju faktiskt också väldigt begåvad sångare och artist.
Ja.
Det är en sån skatt att han fan finns kvar.
Ja.
Det var inte dog liksom,
verkligen.
Av allt
det här. Ja. Och så är det också otroligt hur musiken, alltså så starkt det är musik som verkligen kan skjutsa en tillbaka. Man hör liksom de första låtarna av Angels eller Millennium. Mm. Eller
Let Me Entertain You när han liksom gör det där på Wembley. Och
exakt.
Jag har aldrig sett någon äga en scen på det sättet. Man får sån jäkla gåshud alltså.
Alltså bara vi talar om det känner jag hur det bara... Ja, alltså det, hela kroppen bara... Nej, det är fint. Så den vill jag tipsa om. Det är mysigt att kolla på den.
Du, apropå det här med intelligensia och deckare, så läste ju jag ett par böcker i somras som faktiskt David Lagercrantz har skrivit. Pratade vi om dem? Memoria och Obscuritas.
Vet du vad, jag började då med Memoria här efter att ha träffat honom. Okej, berätta.
Smart nog slog sig på den här lite, du vet, den deckartraditionen som är ett par, liksom. Ett par olika typer. Alltså den gamla Sherlock och Watson, liksom duon. Och det galna geniet i det här fallet är en snubbe som heter Hans Räcke som bor på Östermalm och kommer från en dyr familj och är vansinnigt intelligent och tablettmissbrukare och väldigt själsligt splittrad. Mm. Så att det gör ju att det bygger ju in en spänning i sig det där när man kan ju aldrig lita på missbrukare, så att man vet ju att han kommer ju fucka upp det liksom, och han kommer säkert fucka upp det när det är, och sen så är han så vansinnigt briljant när han är det liksom. Och han är dessutom såklart oerhört musikalisk och spelar piano, en gammal konsertpianist, och han kan allting, och han är så där, ja men du vet som den här Sherlock Holmes med Benedict Cumberbatch, den brittiska serien. Det är så underbart, och även om man vet att det är fiktion, men man vill ju tro att det finns såna här människor som kommer in i ett rum och säger: "Jaha Peppe, jag ser att du var i Costa Rica för 2 dagar sedan." Och så har man observerat någon konstig detalj liksom någonstans. Oj, nu kommer din katt in i bild. Fan vad gulligt. De lägger sig alltid så där mitt på ens keyboard.
Ja, de vet.
Nu pratar jag med din katt. Ah, ja. Men nu får du lyssna här, lilla katten. Och den andra i duon heter Vargas. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter i förnamn. Men Räcke och Vargas. Och hon är då en tuff polis från orten, helt enkelt. Helt enkelt, vars storebror naturligtvis är gängkriminell, och det är liksom en massa slitningar där. Och de där två är väldigt, det är liksom det här osannolika paret. Och sen så hittar de varann och sen kompletterar de varann och sådär. Och jag tycker det funkar asbra, och jag tycker att jag älskar ju de här referenserna till konst och musik som Lagercrantz är så bra på att liksom man lär sig hela tiden om hur något speciellt stycke spelas, eller ja, hur någon detalj i något musikinstrument, eller hur man, ja, så att jag hade stor behållning av dem där. Och en heter Memoria, en heter Obscurita, så där kommer bli en, det kommer ju bli en serie där. Det kommer väl säkert fler, antar jag. Så det är ett tips.
Men tack.
Om man gillar deckare men vill ha den smarta deckaren.
Men fan vilket bra tips. Alltså som sagt, börjar jag läsa Memoria nu, och det är så skönt att du förklarar den för mig. För jag har bara läst några kapitel precis innan jag ska somna. Så skönt att du la den basen nu för vem som är vem i den här historien. Jag tänkte på det så att alltså, jag på bokmässan intervjuar jag Jenny Colgan, Jojo Moyes och Lisa Jewell i olika konstellationer. Och jag var supernervös för att jag inte skulle kunna prata engelska förresten. Jag var verkligen så stressad över det, att jag sitter där på scenen och plötsligt kan jag inte ställa en fråga.
Men kom du ihåg när du och jag gjorde Crime Time Gotland?
Ja!
Då intervjuade jag, tror jag, Jenny Colgan. Och, jag vet inte om
jag
du
tror
var,
det.
Jojo Moyes kanske var där, jag vet inte. Men ja, det känns som det var samma. Ja.
Och men då, två saker. Ett, det visar sig att de här kvinnorna har en bokklubb tillsammans. Alltså en skrivklubb som de har haft i nästan 20 år. Alltså innan någon av dem blev så här miljonsäljande författare har de tillsammans peppat varandra i den här gruppen. Visst är det otroligt? Det är så coolt. De är så enorma. Alltså de är ju hört till de största brittiska författarna, och de har liksom, funnits där från varandra när man har fått sina manus refuserade och liksom kanske inte sålt så bra. Otroligt coolt. Och en annan sak som jag tog med mig från den här, en av de här diskussionerna, var att Lisa Jewell sa att när hon skriver böcker skriver hon böckerna strategiskt. Hon skriver för att de ska sälja jättebra. Och jag tänkte att det var på något sätt både inspirerande och inte deppigt, men jag tänker att det är ju exakt motsatsen till det som efterlyses nu av så här litteraturkritiker och kanske kulturredaktörer som säger att, att kulturen och litteraturen måste få vara mer än bara underhållning. Och jag fattar, både ska såklart kunna existera och det är liksom förlagens uppgift, antar jag, liksom att, att ta in både sånt som kanske är traditionellt höglitterärt och nytt och sånt som bara säljer massor och som bara är underhållning. Och bättre att folk, nu slår jag in öppna dörrar här, men bättre att folk liksom läser underhållning, att de inte läser någonting alls. Men jag vet, alltså det var någonting som kittlade mig när hon sa att jag skriver strategiskt. Jag skriver för att de ska sälja jättemycket.
Mm. Det är väldigt befriande. Jag brukar lyssna på den här podden Gynning och Berg då och då. Mm. Jag lyssnar på den liksom i perioder och den är satans rolig. Det är faktiskt ett tips som, ja, bara vi garva helt enkelt. Och de, Carolina Gynning är också så underbart oängslig som konstnär. Hon är bara så här, ja, men det här är ju mina bästsäljare. Det är ju den här Slice of Life och den här andra bla bla bla. Men nu har jag gjort en ny serie här. Där jag står i Chanel-dräkt och pullar mot ett träd i skogen. Och då tror min mamma, tycker min mamma, jag kan ju inte ärma hennes skånska. Men det blir, allt blir roligare på hennes skånska. Men, och hon tycker så här, men Carolina, det där kan du ju inte göra. För det där kommer ju inte säga. Jo, men då tänker jag så här, jo. Och så har hon liksom ett helt resonemang där. Att hon kan, det är lite Billgren, det är liksom lite korsning med, jag vet inte, hon droppade några andra samtida konstnärer. Och så här, det var liksom ett kommersiellt koncept. Samtidigt som det var en, ja, men någon typ av samhällskommentar eller någon typ av... Men hon sa, men det måste inte vara så jävla noga, man behöver inte förklara. Liksom. Kan det inte bara få vara en tjej som står i Chanel-dräkt och onanerar mot ett träd bara för att hon var lite stressad?
Ja, ja. Släpp trädpullandet fritt, liksom.
Ja, hela avsnittet heter krispullen, det tycker jag är spännande. Att det är så här, de berättade att de hade någon tv-producent som var så här, ja men flickor, nu kan ni gå hem och ta nu ett redigt glas vin och dra en bra jävla pull och sov lite grann och så tar vi nya tag imorgon.
Jag älskar det.
Jobbigt. Ja, det var lite avvikelse från ämnet, men detta om oängsligt konstnärskap, tycker det är så underbart. Jag får lite, jag känner mig liksom, det här jag blev så imponerad på av när jag var yngre, de här svåra konstnärerna och jazzsångerskor som sa tre ord och liksom författare som tittade ut i tomma intet, var krypt, vägrade vara med i intervju. Alltså, jag tyckte det var jätteimponerande. Nu tycker jag bara att det är så jävla töntigt. Lägg av!
Nej, jag håller verkligen med. Alltså, så jävla pretentiöst. Det blir liksom lätt lite kejsarens nya kläder. Alltså, det sagt kan jag säga, alltså, att känna någon slags självförtroende i sitt eget skapande tycker jag är så, så svårt. Alltså, jag kämpar jättemycket med det. Jag tycker det är svårt att säga, fy fan vad bra det här blev. Och jag tänker att inte ens 10 år i USA, som verkligen är landet som tycker att allt de gör är fantastiskt, har fått mig att känna en trygghet i mitt eget skapande.
Men då ska du lyssna på Carolina. Det är så jävla härligt. Hon bara, det här är bra. Det här är så jävla bra.
Ja.
Det här är I'm too big for Sweden.
Ja. I'm too big for Sweden. Ja, det ska jag tänka.
Ja, nej men, och det är ju lätt att tro att folk tycker att man är dryg eller så, men jag tror att många tycker att det är rätt härligt att höra. Bara man inte tar, alltså säger man det fast på ett sätt att, på ett, vad ska jag säga, att det gäller väl att ha den där kombinationen att man vet att man kan driva med sig själv och man vet att man gör bort, man tycker ändå att de här sakerna gör jag jävligt bra, helt enkelt. Det tänker jag, det ska bli min nya grej. Det är ju tråkigt att jag inte är konstnär då, men jag får väl skryta om något annat.
Du skriver böcker.
Ingen kan medieträna som jag.
Ingen kan medieträna som jag. För fan vad bra, jag älskar det. Jag vill att det står på Instagram som bio.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte, det här är en produktutveckling av mitt medium-tränarskap. Jag ska bli medium också. Och så ska bolaget heta, jag byter namn då från JD Media AB till JD Medium AB. Och så har jag liksom en sån här sittning med någon jävla generaldirektör och bara... Och så sitter vi där och så pratar vi och så ska jag prata om huvudbudskap. Och sen så kommer liksom spirit in och så blir jag som den där Long Island Medium. Har du sett henne på Discovery?
Nej.
Ja, väldigt kul. Gått en massa säsonger. She's like a, she's a medium, she's from Long Island. And she's a, och det är så här morsa som går runt där och har... jättestort hår och är så här superbrudig liksom, och hon är tydligen då väldigt skicklig medium att prata med spirit hela tiden när hon går runt där på snabbköpen och haffar folk.
Alltså, jag sånt gick ju till ska bli medium för 2 veckor sedan.
Du eller jag?
Jag. Alltså,
du! Jag gjorde också det.
Vad
gör du?
Är det sant?
De okay, kanske du pratade först med varandra.
Du eller jag. Okej, okay, vi gjorde tydligen båda det omedvetna ja, om varandra.
Fy fan vad roligt.
Ja, men vad sa ditt medium då?
Nej, men hon sa massa spännande saker om... kom jag inte på någonting bara för det. Nej, men det var lite om olika... för detta liv experiences. Jag har naturligtvis varit häxa, det är ingen som inte tror något sånt, det vet alla. Nej, men och även nunna faktiskt. Jaha. Dock, så att du ser lite håller man på sig. Nej, men och också stjärnskådare har också, så ja, men det var i alla fall en massa spirituella av all, hon plockade fram de före the past lives som då hade att göra med det spirituella med universum och den kopplingen. Sen har jag säkert varit typ bonde på Östgöta slätten i resten av alla mina liv eller något sånt. Men. Och sen pratade hon om lite olika döda släktingar som kommer att hälsa på ibland. Och sen pratade hon om min utveckling och vad som skulle ske i mitt liv här fram till i maj. Väldigt specifikt. Och sen lite om barnen och nu ska vi se. Och, jo, såna här vad heter det? Andliga guider som man har med sig. Ja, och vad sa din?
Ja. Nej, men min var, alltså det var min kompis Tamara vars hästar jag rider som tog med mig på en sån här reading. Och då var vi 20 personer i bakrummet i en liten sån här inredningsaffär i The Valley. Och så han, Tim Brown hette han, och han är så här specialiserad på att öppna upp mellan liksom den andra sidan och det vi lever i just nu.
Mm.
Och så gick han runt och var så där, du där, Jerry, visst heter du Jerry, har du någon i din närhet som har dött i en heroinöverdos? I så fall kommer han nu, och så visade det sig, och så börjar Jerry gråta och säga att jag är min bror. Och sen säger bron liksom, hälsar brorsan någonting till honom. Så är någon annan svärmor. Och, Och jag pendlar ju mellan att vara otroligt skeptisk, att vara så att det här är bara en jättebra manipulatör, till att vara sådär, men hur det är så detaljerat? Hur kan han veta sådana detaljer? Och precis innan, det här var liksom en 2 timmar lång grej, han gick verkligen inte fram till alla utan kanske 2/3, och då tänkte jag att äsch, jag kommer inte att få en reading. Så kommer han fram till mig och säger så här: you're a healer, you're like me, we're both healers.
Det fick jag också höra!
Va?
Jag fick också höra att jag var healer. Ja!
Du är också en healer, är det sant?
Ja!
Healer-podden.
Nu blir det liksom Ide och Öman mellan världarna.
Det okulta. Okej, men vet du vad? Alltså innan folk nu stänger av och säger att herregud, vad har hänt med de här damerna? Så vill jag ändå tala om en bok. Och det är, eller kanske till
jag har fel. Fyllt 50.
Ellen Strömberg har skrivit en bok som heter Bli utan. Och Ellen är ju otrolig. Hon vann ju Augustpriset för sin Vi ska bara cykla förbi i fjol. Och nu har hon skrivit en vuxenroman som handlar om en kvinna som längtar efter, hon längtar kanske efter att bli med barn. Och hur hon egentligen inte har tänkt på det förrän alla i hennes omgivning tydligen börjar få barn. Och nu tänker du sådär, men vadå, den här boken är skriven redan. Men Ellen har ett så otroligt fint, lågmält och samtidigt humoristiskt språk att jag verkligen så här sträckläste den från perm till perm. Jättebra bok. Bli utan heter den.
Men den låter ju inte som att det händer så mycket. Hon cyklar omkring och tänker att hon kanske vill bli med barn.
Ja, eller hon cyklar inte, hon åker bilen, för det här är en äldre version av Vi ska bara cykla förbi. Men ja, men hennes kille är ganska härlig. Hon är ändå sådär att, vill jag verkligen bara, vad är egentligen kärlek? Ska vi vara tillsammans liksom? Alltså det är en sån här, du vet, så här existentiell kris när man är 35. Och hennes syrra är en influencer som lägger ut ganska fula grejer på Instagram, men folk har så dålig smak så de gillar ändå.
Nu börjar det bli kul! Ja. Och hur hanterar man det när man liksom träffar sin syrra och man bara just har spytt över hennes?
Det var ju en bra vändning. Och också när det kommer, du vet, en superklyschig caption. Och ens, man så instinktivt tänker, alltså det här är så dumt. Och sen tvingar man sig själv ändå lika, för man vill inte vara en hater. Nu talar jag alltså, när jag säger man talar jag om sig, om mig.
Jag pratar åt en kompis också, hela tiden, alltid. Min spirituella healing guide här. Det tycker jag är asjobbigt när man ser när någon man tycker, eller man kanske har träffat någon som man bara, fan vilken cool person. Kollar upp personen eller någon, den kollar upp en och man blir kompisar på något socialt medium och så bara, nej, men gud, lägger du upp sådana där saker? Då kan, vi kan typ inte bli kompisar nu. Och skriver du så där illa?
Jävlar. Ja, jag vet.
Och nej, inte en bild på dina fötter liksom. Nej, och då blir det så här.
Knackorvsbilden med fötterna på en strand eller vid en pool. Nej, jag vet.
Fan,
och det är så
alltså.
Hemskt. Att tänka så.
Och för mat folk, och grejer. Ja.
Egentligen är man bara sådär live and let live, men samtidigt så känner man ju sådär, och gud, vi borde aldrig ha blivit vänner på sociala medier. Det var bra, allt var bra ända till sig.
Men det värsta är ju när man tittar på sina egna sociala medier, bara, vi borde aldrig ha blivit vänner. Vad är det här för jävla
tönt? Vem är den här människan?
Särskilt nu när jag i 50-årsåldern försöker göra reels, och det blir ju liksom jättedåligt, och så håller jag på med det där jäkla reelset och klipper och försöker, och sen så till slut så tröttnar jag på alltihopa, och då visar det sig att jag redan har lagt ut det. och bara, jaha, ja, men då kan ju inte vara så ängslig och ta tillbaks det. Ja. Alltså, stackars barn, herregud, jag förstår att de inte vill prata med mig. Ja. Nej, men det är tur att jag har vänner i inspirit här då.
Ja.
Det är kanske där man hamnar. Vad kan vi göra för konklusion? De som får Nobelpriset är ju de här som säljer 500 exemplar och bara skriver om sig själva och navelskådar och sådär.
Men jag tänker att det är så viktigt. Jag brukar ju ofta säga att livet är för kort för att läsa böcker man inte riktigt fattar eller tycker om. Men jag tänker att ibland, kanske en gång om året, så ska man utmana sig själv och läsa en bok som känns lite för svår för en. För jag tänker att om man kommer in i den och fattar den, så kanske den öppnar upp något helt nytt. För att all ära i böcker som är dramaturgiskt supersmarta och som vare sig det handlar om deckare eller fan heter den genre som jag aldrig kan komma på. Det är inte happy endings, för det är någonting helt annat.
Feel good, eller vad?
Feel good. Alltså feel good, det är det svåraste.
Samma.
Ja, eller feel good, där man vet hur det, alltså, att de får varandra på slutet. Ja. Men alltså, man kan verkligen äta, men sådär som man, vet du, kollar på, så slökollar på Bachelor in Paradise.
Ja. Men
som,
typ Jojo Moyes är ju feel good. Exakt, men det är inte, alltså, det är möjligen ganska tråkigt. Nu kände inte jag henne, hon kommer inte att höra den här podden, så jag kan ju vara ärlig och säga att det är ju inte så att det rister till i kroppen när man läser, men det är liksom, det passerar förbi och det är inte dåligt på något sätt. Nej, alltså hon kan ju skriva bra. Men verkligen. Det känns också som att hon verkligen vet hur man skriver böcker som säljer som fan. Det är liksom, det är väl det de pratar om i den här skrivklubben.
Ja. Exakt, hur skriver man strategiskt? Och jag kan verkligen, det är väl jättebra. Men att man som läsare, typ en gång om året, tar man en bok som är kanske en Nobelprisvinnare eller bara någon klassiker, och är bara sådär, fuck it, nu läser jag den här. Nu går jag på djupet liksom, dyker in i den djupa änden av poolen och ser om jag kommer ut lite smartare. För vem vet, kanske det öppnar upp någonting. Det som du sa, att det är någonting som skiftar inom en eller pirrar igen när man läser. Man bara, ja, men tänk om det är så här. Någonting som utmanar lite. Inte varje bok, men...
Får jag ge tips apropå det?
Ja.
Det finns en serie, eller förlåt, det finns en dokumentär på SVT som handlar om Vermeer, alltså holländska konstnären Vermeer, Vermeer. Och den är helt otroligt fin. Min man och jag gjorde det där, liksom, nej, vi ska inte kolla på... Ja, vad det nu var, någon av alla serier, du vet, ikväll. Utan vi ska kolla på den här Vermeer. Jag älskar den där konstnären, jag kan bli helt besatt av hans bilder. Och jag har läst en massa, ja, men du vet hur jag kan nörda ner mig. Jag har läst liksom långa essäer som handlar om hur just de här symbolerna i hans tavlor handlar om kvinnlig sexualitet och vad de berättar för historier och såna här saker. Och det är ju en osannolikt skicklig konstnär. De flesta känner ju till den där Flickan med pärlörhänge och så, men det finns ju massa andra. Men den här dokumentären handlar om olika kuratorer och Vermeer-experter, bland annat på det här Rijksmuseum i Amsterdam, där de där holländarna hänger många, men också i det... den här som ligger i Washington DC, det här stora, jag har ju varit där, vad heter det? Ja, det är i alla fall stora museet, där hänger det några, och lite runt om i världen, och så ska de ordna en utställning, och så ska de klura på om de här tavlorna, alla de här tavlorna är hans eller inte, om det råder något tvivel. Så det blir liksom som ett litet drama i det där, och det är olika experter som lite käbblar om det där. Men det fina i allt det här, det är när de här lite äldre männen som har ägnat hela sitt liv åt den här konsten, de börjar gråta när de pratar om den här konsten. För då, det är sån här lång, det är liksom så här slow TV, det är liksom långa, långa klipp på. Och journalisten frågar, berätta hur började allting? Ja, men jag var en liten pojke och så gick jag in på det här, ja, den här konsten, det här museet, och så satt jag mig ner och det var den här bilden, och så ser man nu hela liksom ansiktet bara skrynklar, och så ska de liksom, men de kan inte hålla emot känslan. Det är så jävla fint när konsten griper tag, och då blir man ju själv alldeles rörd. Och då börjar man ju själv tänka på så här, konsten i sig. Jag kan bli rörd av att tänka på konsten i sig. Alltså en upplevelse så. Att vi har, att konsten finns, att litteraturen finns. Att man kan fortfarande gå från en konsert och vara alldeles så här uppfylld av det där. Och vad är det tillståndet? Det är ju någonting spirituellt apropå det med det. Och det är ju så jävla viktigt att vi får en dos av det där. Men jag tror Peter och jag gick runt och pratade om den där Vermeer-historien i flera dagar, för att vi blev liksom så drabbade av, jag tror att det var kärleken i det liksom. Mm. När man pratar med folk som är så passionerade av någonting, det kan ju för övrigt vara fågelskådning också och sånt där, det måste inte alltid vara konst, men människor som bara liksom har sett Gud i liksom ett konstuttryck, det gör mig lite kär liksom.
Fan vad fint, Karin, alltså nu måste jag se den. Det är, jag tänkte tipsa en dokumentär om La Camilla som är verkligen helt, också finns på SVT Play som helt annan genre, men det känns lite futtigt att komma med den nu, så vi kan prata mer om det en annan gång, men
ja, det kan vara intressant i sig
för den här inspirationen. Mm. Nej, men jag ser, man kanske också inte ska låta någon slags högkultur så här gatekeepa kulturen, utan bara gå in på, vi har som tema i Friday Lab, mitt kvinnonätverk, har vi kultur nu i november, och då är liksom utmaningen att man ska göra något kulturellt varje vecka, och så var det en medlem som berättade att hon köpte ett sånt museikort som man kan köpa i Finland, och så får man gå gratis på alla museer. Och det har ni väl givet sig annars också i Stockholm. Men hon sa att ibland går hon in bara och så kollar hon på tre konstverk och så går hon hem. Och bara det att liksom...
Åh, vad härligt.
Jag menar, vilken otrolig inspiration det är att man inte behöver göra det så stort, utan allt kan göras i mycket mindre format än vad man själv tror. Man måste liksom inte tillbringa 5 timmar på Rijksmuseum i Amsterdam, utan man kan verkligen se 3 målningar på Nationalmuseum eller vad.
Och det är nästan Piasma. Bättre, för man kan känna sig lite sådär, det är lite överväldigande ibland när man är på de här stora museerna och bara, herregud, jag måste hinna dit och dit och dit, och de är så stora, och så ska man och just checka av den bilden, och det blir nästan som en prestation. Mm. Oj, nu står jag framför den här och nu måste jag förstå den, och där är de här linjerna, och oj, shit, och så måste jag hinna. Det är inget bra. Det är ju fantastiskt att ha den möjligheten då, om man råkar bo i en stad eller vara mycket i en stad där det finns sådana där liksom tillfällen bara. Och det gör ju jag, och ändå så... Ja, nej, men jag var ju ändå på RuPaul dagen efter där för mer. det var ingen större upplevelse så. Det var konstnärligt sett, men det var ju kul på andra sätt. Och sen så var jag faktiskt på Hamlet med Silvana Imam.
Jaha.
Som går nu på Stadsteatern. Det var också jävligt kul. Och jag är ju Shakespeare-nörd liksom. Så det var bara att återse Ofelia var ju... underbart.
Fint.
Faktiskt. Ja, men framför de här kulturdejterna, kom du ihåg att jag gick på sådana med min man där förra våren, eller förra hösten. Vi ska ta upp dem igen, för att nu har jag börjat kulturdejta med några kompisar istället, men bara man är ett litet gäng och sen så turas man om att boka nästa grej, då kommer man iväg på sånt där.
Det är så lyxigt när någon annan har bokat det för en också. Som någon säger, jag fixar det här, kom till den här platsen, det här klockslaget, det är ju underbart känt att inte vara tvungen att ordna allt själv.
Men ska vi säga så? Att vi bestämmer att vi ska kulturdejta. Tyvärr kan vi inte dejta varandra eftersom vi bor på olika kontinenter. Men till nästa gång så ska vi ha gjort någon sån där grej.
Okej, det är bestämt. Hörrni, det var det. Det var liksom, det känns som en ny start på mellan raderna på den.
Det tycker jag.
Okej, nu kör vi. Hörrni, tack för att ni har lyssnat, för att ni har haft tålamod med den här pausen. Men nu händer det, nu börjar det. Vi hörs nästa vecka.
Puss och kram.
Hej då, Karin.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.